Så vad är det vi ser här borta då?
Här ser vi en av våra petroleum- eller oljekajer. Där vi kan ta in våra största fartyg. Och de kan ju komma hit med uppåt en 90-100 000 ton med produkt.
Konflikts David Rasmusson går tillsammans med hamnkaptenen Emil Nordström runt i Malmö oljehamn, en av de större i Sverige. Ett säkerhetsklassat område fyllt med stora oljeterminaler som binds samman med kilometerlånga ledningar.
Men hur funkar det? Säg att det kommer in en tanker här i hamnen. Alltså, hur går det till?
Ja. De armarna du ser framför det här som ser ut nästan som lyftkranar, de ansluter man till fartyget. Och sen så genom dem så pumpar fartyget själv produkten i land här och sen så till det gemensamma rörledningsnätet och sen så vidare till den terminalen som tar emot produkten.
Här lossas oljan från de mellan 500 och 700 tankfartyg som anlöper hamnen varje år. Olja från hela världen. Och än så länge även från Ryssland. Härom veckan var ett omdiskuterat fartyg på besök.
Det är en italiensk flagg, själva fartyget. Sen så hade ju produkten var ju från Ryssland och togs in för att mellanlagas här i Malmö.
Ja, den ryska oljan har alltså fortsatt flöda in i Sverige liksom andra europeiska länder. Trots protester mot att pengarna går rakt till Putins krigskassa. Men snart ska det bli ändring på det.
So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be a complete import ban on all Russian.
I ett nytt sanktionspaket vill EU-kommissionen stoppa all oljeimport från Ryssland inom 6 månader. Och EU ansluter sig då till USA som redan infört ett ryskt oljeembargo. Och det är det här vi ska se närmare på i dagens program. Hur svårt blir det? Var ska oljan då komma ifrån? Och hur stor är risken att väst i sin vilja att bryta med en oljeautokrat nu istället hamnar i knät på andra? Jag heter Robin Olin. Välkommen till Konflikt. Ja, i programmet idag ska vi alltså berätta om oljespelet i Ukraina-krigets spår. Det är en historia om hur västvärlden tvingas på jakt efter annan olja än den ryska. Men då också stöter på andra moraliska dilemman. För vem vill man egentligen samarbeta med? Och vi ska börja med USA, som till skillnad från EU alltså redan stoppat den ryska oljan.
I'll be a president who will stand with our allies and friends and make it clear to our adversaries. The days of cozying up to dictators is over.
Det är USA som nu leds av en president som gärna pratar om och försvarar värderingar som demokrati och mänskliga rättigheter i världen och att sluta mysa med diktatorer, som han uttryckte.
And I'll always stand for our values of human rights and dignity.
Och när Joe Biden den 8 mars i år annonserade ett importstopp av all rysk olja till USA ihop med gas och kol, ja, då sa han att det var ett sätt för amerikanerna att vid bensinpumpen stå upp för friheten mot Putins krigsmaskin.
That means Russian oil will no longer be acceptable at US ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine.
Men varnade Biden, det här kommer kosta oss också.
Defending freedom is going to cost. It's going to cost us as well in the United States.
Och Christian Åström, radions ekonomikommentator, du har följt den här utvecklingen nära. Berätta, vilken är utmaningen som Biden står inför i det här läget?
Ja, han har ju haft en längre tid problem med höga energipriser. Alltså först kraschade oljepriset under pandemin och sen började klättra uppåt, och i takt med den ekonomiska återhämtningen så steg priset. Och till slut till problematiska höjder för att de amerikanska hushållen tyckte att det började bli betungande. Det blev höga oljepriser, höga bensinpriser, dieselpriser och sen så blev det inflation och det gröpte ur den amerikanska hushållskassan. Och nu har han då fått ett krig på halsen som driver upp priserna ännu mer och då med sanktionerna riskerar att ytterligare höjas.
Sending oil prices soaring. We've already seen up 4-5% this morning.
That by June oil prices will hit $150 a barrel. So, what does that mean to the consumer?
One. So this is an authentic class A oil emergency.
Och hans perspektiv nummer ett, det är ju väljarkåren i USA. Höga oljepriser är inte bara för hans opinionssiffror och i november så är det mellanårsval. Mm. Så han vill få ner priset.
Okej, så vad kan Biden göra för att få ner bensinpriserna?
Ja, under hösten så släpper han ju då olja från de strategiska lagren. Alltså utökar utbudet av olja. Detta upprepar han i mars och då ordentligt 1 miljon fat om dagen efter en uppgörelse med andra länder som också ska då släppa ut olja på marknaden. Sen har han ju utmanat amerikanska företag att utöka produktionen. För de tappade produktion under pandemin, de förlorade mycket pengar. Nu vill han att de ska investera på nytt i nya oljekällor, framförallt då i skifferoljan. Vi gör det lättare att ta bort vissa regleringar. Och detta är ju tvärt emot. Detta är man kan säga en omställning inom Biden-administrationen. Från ett fokus på att få ner koldioxidutsläpp, alltså klimathänsyn, till nu att öka oljeproduktionen. Och sen en otroligt aktiv oljediplomati. Hans säkerhetsrådgivare, hans energiminister, den högste tjänstemannen på energidepartementet, de råkar runt om i världen och försöker få andra länder att producera mer olja och på så vis få ner oljepriset.
Ja, det säger alltså vår ekonomikommentator Christian Åström. Och det är här, i den här oljediplomatin, som det också dyker upp länder som man innan Ukraina-kriget nog skulle ha svårt att tro att president Biden ville räcka ut en hand till. Och vi ska se närmare på ett exempel. För samtidigt som Biden meddelade oljeembargot mot Ryssland i mars så kom det nämligen fram att en amerikansk delegation varit på ett hemligt besök i Venezuelas huvudstad Caracas.
As it relates to Venezuela, the purpose of the trip that was taken by administration officials was to discuss a range of issues including certainly energy security.
Bidens presstalesperson Jen Psaki nöjde sig med att säga att de bland annat pratat om energisäkerhet. Men Venezuelas president Nicolas Maduro, han var mer målande när han i ett av sina dagliga tv-framträdanden beskrev det här mötet i hans presidentpalats.
Cordial. Muy diplomática.
Det var respektfullt, artigt och mycket diplomatiskt, sa Maduro. Ja, den amerikanska och den venezuelanska flaggan hängde där sida vid sida och det var så vackert.
Ahí estaban las banderas de Estados Unidos de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas.
Det som gör det här mötet minst sagt speciellt är att varken USA eller EU erkänner Maduro som ledare för Venezuela. Och hans regim är sedan 2019 föremål för hårda sanktioner och en oljeblockad från väst på grund av valfusket, förtrycket och fängslandet av oppositionella i landet. Och dessutom har Venezuela allt mer odlat band till Putins Ryssland på senare år. Så frågan är, håller Maduro nu trots allt det här på att släppas in i värmen i väst? För ja, Venezuela sitter ju också på världens största kända oljereserv. Vår korrespondent Ivan Garcia åkte till Caracas.
En bensinmack i centrala Caracas. Det bränsle som pumpar ut från mackens slangar är Venezuelas blod. Här kan man känna landets hjärtslag. Venezuelanerna har med världens största oljereserver vant sig vid extremt billiga bensinpriser. Det har historiskt kostat, som de säger här, en påse godis att tanka för att åka på en hel semesterhelg.
Completo con tarjeta.
Idag finns två bensinmarknader, förklarar Rosa Moreno, som tankar sin äldre bilmodell på en mack med internationella priser.
Hay dos precios. Un precio internacional que es relativamente caro y el precio subsidiado que es baratísimo.
Det internationella priset motsvarar 5 kronor litern, förklarar Rosa Moreno. Cirka 50 gånger dyrare än tidigare. En förmögenhet i ett land där minimilönen är 300 kronor i månaden. Men på de så kallade nationella bensinmackarna är priset fortfarande subventionerat och bara lite dyrare än förut. Cirka 20 öre litern. Rosa Moreno valde bort den billiga macken. Man måste skriva in sig och det är alltid köer. Det är byråkratiskt och man spenderar för mycket tid, förklarar hon.
Es cuestión de tiempo. Si tú vas a ir a una subsidiada, primero te tienes que registrar en el sistema y después son las colas. Entonces, en mi caso particular, para mí es más rentable pagar aquí.
Dessutom har de subventionerade mackarna inte alltid bensin. Men visst, vi venezolaner har vant oss vid nästan gratis bensin. För oss har det varit normalt. Vi har ju olja. Den kostar nästan ingenting och den är vår, säger Rosa Moreno och vinkar glatt när hon kör iväg.
Porque nosotros tenemos petróleo. Entonces aquí nunca se le dio el valor al petróleo.
Ja, Venezuelas moderna historia är historien om landets olja. Men de senaste decennierna också historien om ett allt mer polariserat land med en auktoritär utveckling, ekonomisk kollaps och ett komplicerat geopolitiskt spel som nu, efter Ukraina-kriget, kan få ytterligare en dramatisk vändning. I ett av Caracas finaste medelklasskvarter bor Victor Alvarez, en av Venezuelas främsta ekonomer som en gång i tiden var industriminister under Hugo Chávez, den karismatiska ledaren för den venezolanska revolutionen. Men nu är Victor Alvarez en frän kritiker av den venezolanska regeringen och dess politik.
Los países que han dependido durante varias décadas de la exportación de petróleo gozan, ¿no?, de una siniestra fortuna, ¿no?, de un siniestro privilegio.
Länder som är beroende av sin olja njuter av en kuslig förmån. De gynnas när det är krig, eftersom oljepriset då går rejält upp, säger Victor Alvarez. Men innan vi kommer till det ger ekonomen en historisk bakgrund.
Prácticamente hace 100 años cuando reventó el primer pozo petrolero, reventó solito, pues salió aquel chorro de petróleo, no hubo que utilizar ningún taladro.
Landet blev rikt utan att anstränga sig. Inte ens att hitta olja 1914 var en ansträngning. Den kom bara upp från jorden. Det räckte med att stoppa ner fingret på jorden så kom oljan upp, berättar Victor Alvarez.
Aquí a principio del siglo 20 se metía el dedo en la tierra y salió un chorro de petróleo.
Den gyllene eran i Venezuela var 60- och 70- och 80-talen, då landet var rikast i Latinamerika och kallades för Saudizuela.
Es el sueldo de Venezuela, es el ingreso de Venezuela.
Oljan har varit Venezuelas lön. Den har stått för 96% av all export och över 50% av statens intäkter, säger Victor Alvarez.
Tradicionalmente a lo largo de un siglo ha llegado a generar hasta el 96% del ingreso en divisas del país.
De lätta pengarna som kom från oljeexporten spenderades glatt i den fuktiga tropiska värmen. Det som liberala ekonomer skulle kalla för den slösaktiga ekonomin fortsatte från 1998 med det nya socialistiska styret lett av Hugo Chávez. Det gjorde också korruptionen. Industrin blev eftersatt och när oljepriserna sjönk 2012 och 2013 så kom krisen med all sin kraft. Parallellt drev Hugo Chávez på ett samarbete med andra vänsterregeringar i regionen i syfte att beröva USA dess stora inflytande i Latinamerika. Det fick USA att öka sitt stöd till oppositionen och landet blev allt mer polariserat. Folks missnöje över den ekonomiska krisen leder till att oppositionen vinner parlamentsvalet 2015. Men Chávez arvtagare Nicolás Maduro tar ifrån parlamentet dess makt och inrättar en parallell församling istället. Stora massprotester bryter ut och de trycks ner brutalt. Många dödas och anklagelser om brott mot de mänskliga rättigheterna haglar. Med aktivt stöd från USA försöker nu oppositionen störta Nicolás Maduro. Maduro vinner presidentvalet 2018 som oppositionen bojkottar. USA och EU erkänner istället den självutnämnde interimspresidenten Juan Guaidó. Ett upprorsförsök slås ned 2019. Väst inför hårda sanktioner, bland annat mot oljan, för att sätta press på Maduro. Men sanktionerna tvingar Venezuela att närma sig Ryssland ännu mer än tidigare, enligt ekonomen Victor Álvarez.
Poderosísimos intereses de corporaciones estadounidenses dejaron espacios vacíos y esos espacios vacíos están siendo ocupados, están siendo colonizados por empresas.
De amerikanska oljebolagens utvandring från Venezuela lämnade plats för bolag från Ryssland, Kina, Turkiet och Iran, det vill säga flera länder som geopolitiskt är USA:s rivaler. Och som en annan bedömare jag träffar på ett av Caracas främsta universitet, statsvetaren Jesus Rafael González, poängterar. Här såg Ryssland också en chans att utnyttja västs oljeblockad mot Venezuela för sina egna intressen. Venezuela sökte och tog emot både ekonomisk och militär hjälp från Ryssland, som nu kunde sätta in en fot i USA:s bakgård, säger González.
En el caso de Venezuela, donde Rusia tiene grandes inversiones en temas de petróleo, en temas de mineros, también con temas de armamento y cambio en el sistema de defensa nacional.
Ryssland har stora investeringar här i Venezuela, både i olje- och gruvsektorn och även när det gäller vapenleveranser och hjälp att reformera det venezuelanska försvaret, berättar Jesus Rafael González. Och så kom invasionen av Ukraina. För Venezuelas del kan kriget leda till en ny roll i det geopolitiska spelet. Och för presidenten Nicolás Maduro kan det betyda nytt manöverutrymme. Direkt efter invasionen den 24 februari gav Maduro sitt stöd till Ryssland. Så fungerar det i geopolitiken. Vänner ställer upp för varandra, säger Victor Álvarez, som påpekar att det var Putin som kom till Maduros undsättning när USA införde sanktioner mot Venezuela.
Las geopolíticas, bueno, era casi que una obligación de Maduro solidarizarse con quien ha sido su aliado.
Men sen några veckor tillbaka har Maduro tonat ner sitt öppna stöd för Ryssland med uttalanden om att kriget måste få ett slut och parterna förhandlar med varandra. Varför denna ändring? Jo, USA, som har slutat köpa den ryska oljan, har knackat på Maduros dörr. Och detta trots att USA officiellt inte erkänner Maduro som Venezuelas rättmätiga ledare. Inom Venezuelas opposition är man nu splittrad i hur man ska agera i detta läge. Ekonomen Victor Álvarez och ett 20-tal andra regimkritiker skrev nyligen ett brev till Joe Biden där de bad honom att häva embargot på den venezuelanska oljan.
Det som har demonstrerat är att med sanktioner, quienes terminamos más perjudicados fuimos los ciudadanos de a pie.
Det är bevisat att sanktionerna mest har drabbat oss vanliga venezuelaner, vanliga familjer, våra företag, säger Victor Álvarez. Och det finns ingenting, fortsätter han, som kan legitimera att man utsätter ett helt folk för det elände man har utsatt oss för, bara för att man vill starta en regering.
Por la obstinación de tumbar a un gobierno, todo un país se ha sometido a las calamidades que nosotros hemos sido.
Victor Álvarez förklarar också att ett hävande av sanktionerna måste paras ihop med krav på fria och rättvisa val i Venezuela. Valet 2024 måste hålla god internationell standard, säger han.
Se levantan las sanciones a cambio de mejorar las condiciones electorales y las garantías electorales.
Dessutom, utan sanktionerna försvinner också Maduros ursäkter och bortförklaringar. Då kan han inte längre dölja sina misstag.
Så ya no podría echarle la culpa a las sanciones de los errores que pueda seguir cometiendo, ¿no?
Venezuela har förlorat 4 miljarder dollar varje år på grund av oljeblockaden. Därför har Nicolás Maduro stort behov av att börja sälja olja till USA igen. Det finns alltså mycket goda förutsättningar för en överenskommelse. Det både Biden och Maduro kommer ut som vinnare, säger Victor Álvarez. Dessutom vill USA ta tillbaka Venezuela från den ryska intressesfären och därmed återta de ställningar som amerikanerna tidigare haft i det sydamerikanska oljelandet.
También a Estados Unidos le interesa entonces recuperar Venezuela, retomar y recuperar las posiciones que han perdido en Venezuela.
En Venezuela, primero de mayo, estoy hablando desde el país con el 94% de pobreza, el país más pobre de América Latina. Pero
es... Det här är Venezuela, första maj. Jag talar från ett land med 94% fattigdom. Latinamerikas fattigaste land, säger en av de som gett sig ut på den regimkritiska första maj-demonstrationen. Det är Dinora Hernández, en av ledarna för högerpartiet Vente Venezuela, den mest radikala delen av den venezuelanska oppositionen. Dinora Hernández är en av de som har reagerat starkast på Victor Álvarez brev till Joe Biden om att häva oljeembargot. Hon menar att en sådan åtgärd bara kan förlänga diktaturen som hon beskriver chavisternas styre.
Mira, se cansaron porque es que luchar cuesta. Son 23 años, se rindieron y ahora quieren comer. ¿Y quién metes a la secta?
De, brevskrivarna alltså, har gett upp. De har tröttnat, för det är 23 år och att kämpa kostar på. Nu vill de äta. Nu vill de vara en del av den styrande sekten. De ber nu om pengar till systemet. Varför kräver de inte frihet för Venezuela istället, säger Dinora Hernández. Inga pengar i händerna på en totalitär regim kan gynna friheten, säger hon.
Nada que sea que implique flujo de dinero en manos de un régimen totalitario va a ser para la libertad.
Ja, så låter det alltså i Venezuelas huvudstad Caracas nu, som vår korrespondent Ivan Garcia besökt. Det är fortfarande oklart om, och i så fall hur, USA skulle kunna börja köpa venezuelansk olja. Amerikanska oljebolag lobbar mot Biden-administrationen för att få börja borra i Venezuela igen. Och de säger att de snabbt skulle kunna få upp 1 miljon fat råolja per dag, vilket är mer än tappet från den ryska oljan. Men motståndet mot det är också stort i delar av den amerikanska kongressen. Från demokrater, men framförallt republikaner, som anklagar Biden för att försöka byta ut oljeberoendet till en diktator, Putin, mot andra.
And I don't think we should replace it with Iranian or Venezuela oil and paying other dictators. Let's create California jobs. Let's help America become energy independent.
Här hör vi Kalifornien-republikanen Kevin McCarthy som tycker att man borde tillåta ännu mer oljeborrning på amerikansk mark istället. Och Florida-republikanen Marco Rubio är inne på samma linje.
So part one of the plan is in place. We're not buying oil from Russia. Now we have to do part two, which is we should replace it with American oil. Not Saudi oil, not Iranian oil, not Venezuelan oil.
Och just Saudiarabien, som Rubio nämner här, det är också ett land som Biden-administrationen uppvaktat på senare tid. Då i hopp om att de ska öka oljeproduktionen. Men enligt uppgift så har den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman inte ens svarat i telefonen när Biden ringt. Och här ställs nu dilemmat på sin spets. Ska man värna om oljan eller demokrati och mänskliga rättigheter? För Biden, han hade lovat hårdare tag mot Saudiarabien, som för ett eget blodigt krig i grannlandet Jemen och vars kronprins pekats ut som ansvarig för styckmordet på den saudiske journalisten Jamal al-Khashoggi. Så vad händer med det löftet nu, när man samtidigt vill säkra oljeleveranserna? Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén berättar.
Khashoggi was in fact murdered and dismembered, and I believe in the order of the crown prince. And I would make it very clear, we were not going to in fact sell more weapons to them. We were going to in fact make them pay the price and make them in fact the pariah that they are.
Joe Biden under valkampanjen den 20 november 2019. Han säger att han tror att kronprins Mohammed bin Salman gav order om styckmordet på Khashoggi och att han vill att USA slutar sälja vapen till Saudiarabien. Saudiarabien bör behandlas som paria enligt Joe Biden.
We have also seen President Biden break his promise, the promise he made to the American people. To end U.S. arms sales to Saudi Arabia.
Det här vallöftet har Biden brutit, menar Sarah Leah Whitson som leder organisationen DAWN, Democracy for the Arab World Now, en organisation som grundades av den mördade journalisten Jamal Khashoggi.
And instead of doing that, he backtracked on that, saying that he would suspend only offensive weapon sales to Saudi Arabia.
Istället för att sluta sälja vapen till Saudiarabien säljer USA nu bara så kallade defensiva vapen. Men ingen har kunnat förklara skillnaden mellan defensiva och offensiva vapen, säger Sarah Leah Whitson. Upprördheten bland människorättsförsvarare får litet eller inget gehör hos de som försvarar och förklarar Saudiarabien. Den saudiska analytikern och journalisten Yasser el-Raslan säger att uppmärksamheten kring Khashoggi är överdriven och att göra Khashoggi till ett hinder för samarbete mellan USA och Saudiarabien, det är inte värt priset.
The killing of Khashoggi, if you put it on the scale of global dynamics that are happening today, it's not worth the price. A lot of countries, including the US, did commit assassinations throughout their history, and that is something that ethically is not correct, but it's part of the game. That does not justify the killing of Jamal.
Det är inte ovanligt med politiska mord, och även om det är oetiskt så är det en del av spelet, säger Yasser el-Raslan, som idag är baserad i Washington och ägnar sig åt att analysera och kommentera relationen mellan USA och Saudiarabien. Jag anser inte att det var rätt att döda Khashoggi, han var en vän, säger Yasser el-Raslan, men moral har ingen plats i politiken. Och om pragmatiker fick styra skulle mordet på Khashoggi läggas åt sidan till förmån för högre mål.
So I think that ultimately the Khashoggi issue and all of these kind of moral issues will ultimately fade out if pragmatic policymakers become more in control of.
Biden borde hålla rent till vänster inom det demokratiska partiet och isolera de där drömmarna som inbillar sig att de kan förbättra världen, säger Yasser el-Raslan.
We know that the Biden administration, when it came to the White House, it had a lot of influence from the left and from the progressive, which are more like dreamers.
Och en av dessa så kallat orealistiska drömmare är advokaten Sarah Leah Whitson. Hon var tidigare chef för Mellanösternprogrammet på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Idag leder hon alltså DAWN, som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i arabvärlden, samtidigt som man bedriver kampanjer i USA för att påverka amerikansk Mellanösternpolitik. Sarah Leah Whitson är rasande över att en, som hon säger, bortskämd, småsint, impulsiv och sadistisk ledare som MBS, Mohammed bin Salman, kan diktera amerikansk politik.
What we're seeing is this petty, impulsive, erratic, spoiled, sadistic leader making as many demands as he wants. And I think that the United States really has itself to blame for empowering Mohammed bin Salman and putting America in a position where he's now dictating orders to America. This is our fault.
Och det är vårt eget fel, det vill säga USA:s fel, säger Sarah Leah Whitson. Vi har tillåtit MBS att bli så mäktig. Kronprinsen har daltats med och beskyddats av USA, och istället för att visa tacksamhet och ödmjukhet för det stöd USA visat trots kriget i Jemen, kräver han mer och får ett utbrott när han inte får som han vill.
And rather than being grateful for the support the United States has given to Saudi Arabia, instead he's reacted by having a fit.
Trots sin långa erfarenhet av Mellanösterns diktatorer som brukar få människorättsförsvarare att låta cyniska, så låter Sarah Lee Whitson nästan chockad när hon pratar om Mohammed bin Salmans fräckhet att inte bara kräva fortsatt stöd från USA utan dessutom juridisk immunitet för sig själv trots anklagelserna om att han var ansvarig för mordet på Jamal Khashoggi. Men den saudiske kommentatorn Yasser El-Raslans bild av relationen mellan USA och Saudiarabien är en helt annan. Enligt honom är det Saudiarabien som har dragit det kortaste strået. Det var USA som övergav kungadömet och den informella överenskommelse som funnits i 70 år och som går ut på olja för säkerhet. Varför skulle MBS då ställa upp när Biden ringer och ber honom öka oljeproduktionen? Ja, varför skulle han ens lyfta på luren? Vilket MBS enligt Wall Street Journal alltså inte gjorde.
You're not treating us as a partner and as an ally. You get what you deserve. And the whole strategy of oil for security has to come back. Because this is basically what created the whole problem about Ukraine. You want Saudi to help you in the oil issue in a time that you don't provide us the security.
Oil for security. Saudisk olja i utbyte mot att USA skyddar Saudiarabien militärt i en överenskommelse som fungerat i 70 år. Men nu har USA svikit och inte försvarat Saudiarabien i det proxykrig som pågår mellan Saudiarabien och Iran där de iranstyrda Houthi-rebellerna i Jemen genomfört raketattack efter raketattack mot saudiska oljeinstallationer utan att USA reagerat. Sveket blev än mer uppenbart, menar Yasser El-Raslan, när USA visade inför hela världen hur man ställer sig på Ukrainas sida mot Ryssland men knappt lyfter ett finger för att försvara Saudiarabien mot Iran.
On the ground, America is not supplying Saudi Arabia what any partner would have done. Specifically if we put in consideration what America is today doing with Ukraine.
Saudiarabiens missnöje med USA går inte att ta miste på, säger Yasser El-Raslan. Och det pågår också en kampanj mot Biden-administrationen i saudisk media. För första gången produceras det anti-amerikansk satir i saudisk TV.
For the past month or so there is a big propaganda machine in the Saudi media and the Saudi supporting media against America, specifically against Biden and his administration, which is something that never happened.
I en satirsketch i Saturday Night Live-anda producerad av tv-bolaget NBC framställs Joe Biden som senil, sömnig och gammal.
Thank you very much. Today we're going to talk about the crisis in Spain. Russia. And I want to talk about the president of Russia, Putin. Listen to me. I have very important message to you. The message is.
Här hör man hur Biden inte kan hålla isär Spanien, Kina och Ryssland. Och mitt i sin varning till Putin somnar han i talarstolen. Och han kallar Kamala Harris för First Lady istället för Vice President. Det är förödande kritik av Biden. Men man får väl konstatera att politisk satir som genre i Saudiarabien har ganska lång väg att gå innan den blir det minsta rolig. Men sketchen är ett led i den nya självsäkerhet Saudiarabien känner gentemot USA, menar Yasser El-Raslan. Saudiarabien har andra valmöjligheter nu, länder som Kina och Ryssland som aldrig kommer att lägga sig i mänskliga rättigheter eller saudisk inrikespolitik. Och Saudiarabiens främsta kritiker, Turkiets president Erdogan, som gjorde Khashoggi-mordet till storpolitik, han har också försonats med Saudiarabien och lagt ner målet mot de misstänkta i mordfallet, lämnat över domstolshandlingarna till Saudiarabien. Det är en stor seger för Saudiarabien och stärker landets självförtroende.
Saudi Arabia cannot be pushed around as it used to be in the past, because in the past, there was a kind of a leverage in the hands of America towards Saudi Arabia. Today, I think the leverage, Saudi also has a leverage. Saudi has, you know, the option of, you know, looking at other alternatives. Saudi Arabia is going very fast towards Russia and China.
Saudiarabien rör sig nu i rask takt i riktning Ryssland och Kina utan att USA verkar försöka förhindra det, säger Yasser al-Ghazlan. Och det är olyckligt, tycker han, eftersom Saudiarabien säkerligen hade föredragit att ha fortsatt starka band till USA framför Ryssland och Kina, som inte har samma möjligheter eller vilja att beskydda Saudiarabien. Men om USA vill rädda relationen så kommer det inte att räcka med några symboliska smågester, säger Yasser al-Ghazlan. Efter det karaktärsmord på MBS som demokraterna ägnat sig åt så kommer det att krävas att president Biden högljutt och inför hela världen deklarerar sitt stöd för Saudiarabien och till exempel säger att vi hade fel när det gäller mordet på Khashoggi. Vi kommer att samarbeta med kronprins Mohammed bin Salman.
Saudi Arabia won't accept now small gestures. America has to commit completely. Now it's time for revenge. They need to come up and come out and say either we were wrong or MBS has changed and we can work with this leader and we believe he is the future of Saudi Arabia.
Sarah Leah Whitson däremot säger att för henne är det inget problem om Saudiarabien hamnar i famnen på Ryssland och Kina. Det viktiga är att USA inte stödjer dessa tyranner i Mellanöstern, säger hon.
I, as an American, I don't want to see my government supporting these tyrants. If the outcome of that is that these abusive leaders turn to Russia and China, then maybe that's the way it should be. That's a clarifying moment.
Du lyssnar på Konflikt om oljespelet Ukraina-krigets spår. Och vi har hört hur oljerika, auktoritära ledare som Mohammed bin Salman i Saudiarabien och Nicolas Maduro i Venezuela, de har fått S i rockärmen nu eftersom USA uppvaktar dem för att få ut mer olja istället för den ryska. Men Europa då? Vad gör EU i det här läget? Till att börja med har man gjort ingenting. Till oljehamnen i Malmö, där konflikts David Rasmusson åker runt med hamnkaptenen Emil Nordström, så har den ryska oljan fortsatt att komma, trots en del protester.
Oj, det här ser lite så här ganska råindustriellt ut, för att nästan säga, när man kör runt här. Vad är det vi ser att det är höger?
Ja, det här är ju rörledningar för transportet av olja från fartygen till de olika terminalerna i hamnen. Och ja, det är ju lite rått.
Ja, rad på rad av gråa oljedepåer står här i Malmö hamn. Depåer där upp till 1 miljon ton olja kan förvaras.
Men vad är det själva fartygen kommer in? Är det här eller? Precis, vi kör förbi en kaj och här kan vi ju se ganska tydligt hur det ser ut när vi lossar ett fartyg. Nu har vi inget fartyg inne just nu, men vi har haft 2 stycken i natt. Det är ju verksamhet som pågår dygnet runt, året runt här ute.
Vi kanske kan stanna och gå ut och kolla här. Vi hoppar ur bilen och går bort mot en av oljekajerna. Jag frågar Emil Nordström varifrån de hundratals tankers som varje år anlöper Malmö kommer ifrån.
Det är hela världen. Olja transporteras ju runt om i världen som en handelsprodukt i väldigt stor utsträckning. Eftersom det är ganska enkelt att lasta och lossa. Och man lagrar ju produkt för att använda den långt senare och även till viss del spekulera på prisutvecklingen.
Olja från hela världen alltså. Men det är ett land som allt fokus ligger på just nu. Den 7 april anlöpte oljetankern San Felix hamnen. Flaggan var italiensk men lasten rysk. Fartygets närvaro väckte ilska. Ett 15-tal demonstranter samlades utanför infarten för att blockera vägen in och ut ur hamnen. En av dem, Caroline Andrén, intervjuades av SVT.
Vi protesterar mot att den fortsatta importen av rysk olja under det pågående kriget i Ukraina, när vi vet att det är Rysslands export av olja, kol och gas som finansierar det kriget.
Men lasten lossades alltså, för ännu har varken Sverige eller EU infört några sanktioner mot rysk olja.
Så länge inte anlöpet är omfattat av några restriktioner från europeisk och nationell nivå, så är ju vårt handlingsutrymme väldigt begränsat. Och jag tror inte vi skulle kunna aktivt blockera ett fartyg som kommer hit med rysk produkt så som det ser ut idag. Skulle det bli förbjudet att lossa rysk produkt i europeisk hamn, då kommer vi ju behöva övervaka det och se till att det inte sker i vår hamn. Det är en del av hamnens skyldighet att hålla koll på trafiken och produkterna som lastas och lossas här.
Men är det lätt att veta alltså var någonting kommer ifrån egentligen?
Det är inte helt lätt alla gånger, men det finns ju både officiella register och sen så har vi ju våra myndigheter också som kan biträda oss om det skulle vara några oklarheter.
Och än så länge är vi i Sverige beroende av att oljan kan fortsätta komma in här via hamnen, konstaterar Emil Nordström.
Vårt huvudsyfte är ju att tillhandahålla kritisk infrastruktur för samhället. Alltså, det är ju inte bara riskolja som hanteras här, utan även det som vi behöver kommer in via landets oljehamnar. Vi behöver bensin, vi behöver diesel till våra bilar, vi behöver flygbränsle till våra flygplatser och till Försvarsmakten och deras verksamhet.
Ja, så låter det i oljehamnen i Malmö. Men nu kan alltså allt det här förändras.
This will be a complete import ban on all Russian oil seaborne and pipeline, crude and refined. And let's be clear, it will not be easy, because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it.
När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i veckan meddelade planen att fasa ut all rysk olja också till EU, vilket om EU-länderna godkänner det ska ske inom 6 månader, ja, då sa hon att det var ett sätt att stå upp för Ukraina mot Ryssland. Och Christian Åström, vår ekonomikommentator, varför har det här beskedet dröjt så i Europa, till skillnad från USA då? Vad är det som har hållit EU tillbaka?
Det är flera faktorer. EU är inte som USA, det är inte ett land med en regering, utan det är 27 länder, och då blir det mer komplicerat. Sen är det ju också så att EU är mer sårbart, mer utsatt för ett bortfall av rysk olja än vad USA är. Hälften av Rysslands oljeexport går till Europa, och vi ska tillägga då rysk gas. Och gas ingår inte nu i sanktionerna, för att det är mycket svårare att ersätta.
Det kommer också uppgifter om att det fortfarande finns länder som inte alls är så nöjda med det här att stoppa den ryska oljan, och framförallt då i Centraleuropa, eller hur?
Ja, det har att göra med hur oljan distribueras. Alltså, de importerar olja från Ryssland. Oljan går genom världens längsta pipeline som går från centrala delen av Ryssland sen till Östeuropa, 400 mil. Och det är olja från Sibirien. Den ledningen heter Druzhba, det betyder vänskap. Den byggdes på 60-talet och var en integrerad del i det ekonomiska samarbetet i Comecon, alltså kommunistländernas ekonomiska samarbete. Och ledningen slutar då där man har byggt raffinaderier på olika platser. Sveti, östra delen av Tyskland, då i Slovakien, Tjeckien, Ungern. Men det är ju inga naturliga platser för egentligen raffinaderier, för de ligger oftast i hamnar. Så man kan ta med ett tankfartyg. Så kommer inte oljan via pipeline, hur ska du då förse de här raffinaderierna med olja? Det blir väldigt dyrt. Och dessutom så gör de då diesel och bensin av oljan, och det finns ett väldigt stort behov av det här, speciellt efter de här sanktionerna, för vi importerar väldigt mycket diesel från Ryssland.
Men om det nu blir så som EU-kommissionen sagt, att det blir ett totalstopp för rysk olja till Europa inom 6 månader, Riskerar EU att hamna i samma läge som vi hört om USA, att man måste ge sig ut och få tag på mer olja någon annanstans och kanske är tvungen att krypa till korset och fjäska för auktoritära ledare i andra delar av världen?
Ja, nu har ju EU till exempel, Mario Draghi för Italien, har gjort många resor i Afrika. Så att det finns ju ett gemensamt intresse att få fram olja som kan ersätta den ryska. Samtidigt så Europa har importerat olja från Saudiarabien i 50 år. Och Saudiarabien för ett blodigt krig i Jemen, den största humanitära pågående katastrofen i världen. Så det är ju ingen nyhet egentligen. Men det kan ju bli ytterligare investeringar och krav på investeringar i en sektor som vi fram till nu har politiskt betonat den ska avvecklas.
Ja, det säger alltså vår ekonomikommentator Christian Åström om de utmaningar Europa står inför nu när vi också ska göra oss av med beroendet av rysk olja. Och vi ska avsluta konflikt idag med att vända på perspektivet. Hur stort problem är egentligen västs oljeembargon för Ryssland? Och det första man kan konstatera är att oljeexporten är central för den ryska ekonomin. Vill man få en lite komisk bild av det så kan man titta på videon till låten Jag älskar olja av den ryske DJ:n Smash. Känd både för att han stöttar presidenten Putin och för att han tycker om att driva med det moderna Ryssland. I inledningsscenen till den här videon syns en rysk pappa komma hem till sin familj efter jobbet. Och hans fru och barn, de blir alldeles överlyckliga. I nästa scen är vi i en exklusiv modebutik och där betalar en ung kvinna för sina kläder genom att helt enkelt tömma sin handväska över disken och utströmmar svart klibbig olja. Jag älskar olja och jag älskar Ryssland, säger kvinnan, så länge det finns olja där. Och eftersom jag kan åka till Milano och shoppa så finns det fortfarande olja i Ryssland. Sen badar hon i olja och fyller champagneglas med olja. Så, ja, är den här ryska oljefesten över nu? Konflikts Maria Georgieva har pratat om det med två ryska analytiker. En oberoende och en Kremlojal.
Den oberoende olje- och gasexperten Mikhail Krutikhin har i ljuset av kriget i Ukraina, precis som många andra analytiker och journalister, nyligen lämnat Ryssland. Ja, det går inte att säga sanningen i Ryssland. Varken journalister eller analytiker kan jobba objektivt där. Ryssland, världens tredje största oljeproducent, efter USA och Saudiarabien, exporterar uppemot 5 miljoner fat råolja dagligen. Mer än hälften exporterades till Europa innan sanktionerna skärptes. Kriget förstör inte bara Ukraina, utan även Rysslands ekonomi, säger Mikhail Krutikhin. Det kommer slå hårt mot den viktiga ryska olje- och gasindustrin. I början av april hade den ryska oljeproduktionen minskat med 700 000 fat om dagen, enligt internationella energibyrån IEA. Nedgången kan bli cirka 3 miljoner från maj. Man ser successivt att produktionen minskar och att anläggningar har börjat stängas ner. Fortsätter oljeproduktionen att minska så kan det slå hårt mot Rysslands ekonomi och även mot landets militära förmåga. Ryssland har en lång tid av isolering framför sig, säger han. Sanktionerna försvinner inte och ingen vet hur eller när kriget kommer att sluta.
Det blir Sydkorea.
Ryssland riskerar att bli som Nordkorea. Och Putins krig förstör Ryssland inifrån.
Putin войной разрушает и внешнюю политику, и экономику России. Он разрушает страну.
Andrei Kartanov, direktör för Kremlojala tankesmedjan Russian International Affairs Council, tror däremot inte att länder kommer sluta vara beroende av Ryssland och använder just olje- och gasberoendet i väst som exempel.
Вы знаете, не хуже меня, что есть техническая зависимость стран Европы от России, её тоже нельзя так.
Ni vet ju att länder är beroende av Ryssland, men även om billig rysk olja kan säljas till andra länder, bland annat till Indien och Kina, så kan inte exporten ersätta den europeiska marknaden, i synnerhet med tanke på att infrastrukturen inte räcker till. Men Kartanov betonar att det kommer dröja några år innan de ekonomiska förändringarna märks i Ryssland. För den ryska eliten är det bara en tidsfråga innan kriget tar slut. Oligarkerna som styr oljebolagen och de största företagen kommer försöka rida ut stormen. Samtidigt så har USA i jakten på olja närmat sig andra oljeproducerande länder som Venezuela och Saudiarabien, som Ryssland räknat till sina vänner. Hur stort problem är det för Ryssland?
Венесуэла надеется, что поставки нефти в США не повлияют на отношения с Россией. Каракас.
Kremlojala medier rapporterar att Venezuela hoppas att oljeförsörjningen och handeln med USA inte kommer att påverka relationerna med Ryssland i framtiden. Venezuela har mycket olja och Putin säger att Venezuela är Rysslands viktigaste samarbetspartner i Latinamerika.
Венесуэла – ключевой партнер нашей страны в Латинской Америке.
Och Ryssland är en av Venezuelas få allierade på den internationella arenan. De senaste åren har Venezuela agerat genom ryska oljebolag som fått betalt för att hjälpa Venezuela med att hålla igång oljeproduktionen trots USA:s sanktioner. Men oberoende analytiker som Mikhail Krutikin ger inte mycket för Rysslands band med autokraterna i Caracas. De behöver USA, annars är de ute på hal is. Ryssland har inga vänner kvar. De lovade Venezuela mycket med att bygga vapenfabriker för Kalashnikov-gevär. Men det blev inte som Caracas hade tänkt sig.
Потому что Россия пообещала там построить завод, чтобы выпускать автоматы Калашникова.
Var är pengarna? Jag tror att ryska tjänstemän försökte få snurr på pengarna och stoppade dem i egen ficka.
Где деньги, никто не знает, кто их разворовал.
När det gäller Saudiarabien, vars kronprins Mohammed bin Salman sågs göra high five med Putin på G20-mötet 2018. Och som också vägrat fördöma Rysslands invasion av Ukraina, så menar den oberoende oljeanalytikern Mikhail Krutikin att vänskapen mellan Saudiarabien och Ryssland är väldigt skör. Jag ser inget stöd från Saudiarabiens sida gentemot Ryssland. Deras största fiende är Iran. Och när man ser att Iran närmar sig Ryssland så hjälper inte Saudiarabien. Ryssland och Saudi kommer snart att vända varandra ryggen, tror han. Men Andrei Kartanov, direktör för Kremlojala tankesmedjan Russian International Affairs Council, står fast vid att det finns länder som kommer bibehålla sina relationer med Moskva. Han tror att Saudiarabien spelar ett dubbelspel. Länder i Mellanöstern och i Afrika är beroende av att bibehålla relationerna med Moskva och med väst. Eller hur? Säger han retoriskt. Han syftar på länder som inte litar på väst tillräckligt mycket. Moskva lägger sig inte i deras politik eller har synpunkter på hur de förhåller sig till mänskliga rättigheter. Men trots att Kartanov alltså hävdar att Ryssland kommer klara det här slaget, så är han öppen med att han inte vet om det finns ett motdrag från rysk sida eller hur det skulle kunna se ut. Han ser läget som osäkert och hoppas att Putin har en plan.
Конечно, публично
Руководство говорит, что все под контролем, все нормально, там Россия справится, но...
Ja, jag vet inte om makthavarna tar situationen på allvar. Offentligt säger de att allt är under kontroll, att Ryssland kommer klara sig. Men om de tror på vad de säger eller har en plan är oklart för mig.
Верит ли они в то, что они говорят? Или у них есть какой-то план, который пока нам, может быть, неизвестен?
Och med det är konflikt om spelet kring oljan i Ukraina-krigets spår slut. Reportrar var Ivan Garcia, Cecilia Udén, Maria Georgieva och Christian Åström. Tekniker Elin Hagman, producent David Rasmusson och jag heter Robin Olin.